Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Så där, det var dags för avsnitt 48 av Bagge och Brobacke podcast. Jag är tillbaka från föräldraledigheten och idag har vi även en gäst med oss. Peder Dyrje, välkommen. Aktieansvar Saxum, va? Heter fonden.
Ja, Saxum Aktiv.
Fantastiskt, kul att se dig. Du och jag har ju stött på varandra i lite andra poddsammanhang tidigare. Jättekul att se dig igen och jag ville bjuda in dig för jag vet att du tittar ju väldigt mycket på global makro och vi har ju minst sagt ett makroklimat som ger och tar där ute, om vi säger lite så.
Ja, verkligen. Det är ju, den globala ekonomin är inte riktigt i synk kan man säga. Och vi har hamnat i en väldigt jobbig inflationssituation som gör att saker och ting beter sig inte riktigt som vi är vana vid. I alla fall inte under senare år.
Ska vi först, innan vi kommer inte prata jättemycket om det, men du ska få bara presentera lite din fond och vad för typ av förvaltning det är. Så vi delger lyssnarna för de som inte har stött på dig förut.
Ja, vi brukar säga att det är en annorlunda allokeringsfond och annorlunda på det sättet att utgångspunkten är en allvädersportfölj. För mig är en allvädersportfölj någonting som består ungefär till lika delar av cash, aktier, statsobligationer, då långa och guld. Så det är liksom utgångspunkten. En sån portfölj har presterat väldigt bra till betydligt lägre risk än aktiemarknaden på lång sikt. Så att vi börjar där och sen så kollar vi på hur kan vi förbättra den här portföljen. Vad kan vi göra för att öka avkastningspotentialen och kanske även ta ner risken lite.
Kan det vara lång och kort alla tillgångslag och är det även andra råvaror än guld om man nu tycker guld är en råvara? Vissa säger
ja, alltså jag kan absolut äga andra råvaror. Sen så är inte det någonting som jag har gjort speciellt mycket. Utan Och fonden är long only. Sen är det klart att jag kan köpa en ETF som är kort någonting.
Ja, förstår.
Men det är ingenting som jag oftast gör. Jag kan även använda derivat och optioner för att skapa liksom lite annorlunda avkastningsprofiler.
Just det. Om vi börjar
lite liknande min och kollegans förvaltning då. Även om den kanske inte bara är long only i grunden, men den är ju mer long only än vad den är liksom short, om man säger så.
Om vi tar bara lite kort då, vad har förvånat dig med starten på det här året?
Ja, jag tror att det som har förvånat mest är väl att jag trodde väl kanske inte att det skulle bli krig i Ukraina. Och det har ju gjort att många av de trenderna vi såg har i vissa fall förstärkts. Och allting har liksom spolats fram och det går mycket snabbare. Så att i början på året trodde jag väl inte att vi skulle se en lågkonjunktur i Europa. Nu känns det ganska troligt helt plötsligt. Och inflationstakten som många trodde skulle toppa här någonstans i februari-mars. Den förstärks ju och förlängs.
Ja,
vilket gör att nu kanske den toppen kommer, inte jag, till sommaren eller någonting. Det är svårt att säga.
Nej, men det blir en väldigt liksom utbudschock om man så säger. Liksom från både dels har Ukraina en del men framförallt Ryssland som stängs av. Så att det är väl kanske mer än...
Ja, och nu på senare tid ytterligare nedstängningar i Kina. Ja, exakt. Jag gör ju inte saken bättre.
Nej,
så
nej,
att det är liksom
nej.
Hela tiden en grej till och en grej till. Som gör att inflationsperioden, som jag kallar den här perioden med accelererande inflation, den förlängs.
Hur mycket mer oroshärdar klarar marknaden? Tech-aktier har ju varit i bear market, hävdar jag, ett ganska bra tag nu. Men om vi tittar överlag på marknaden, vi zoomar ut lite, tittar bredare, så börjar nu även liksom, utöver tech-aktier faktiskt börjar se riktigt, riktigt tufft ut. Hur länge och vad liksom... Vad går smärtgränsen för att det här blir en full-out bear market?
Ja, jag tror att när du börjar se liksom datan från den hårda datan i Europa och mer data i USA som kanske rullar över, då klarar nog marknaden inte det här mer. Och vi vet ju nu att centralbankerna har gjort liksom en hel omvändning från till att bara för några månader sedan sa folk att de kommer aldrig strama åt. De kommer aldrig strama åt. Och helt plötsligt nu så kommer de inte sluta strama åt förrän finansiella tillgångar kraschar.
Det känns som att med tanke på den inflationstakten vi har, och jag menar, Fed kommer inte vända kappan nu i juni för att börsen i USA har gått ner liksom 15-10%. Det känns ju som att vi går emot den. I min värld är det liksom, ska vi någon gång i närtid få en liksom ordentlig sättning, så är det ju nästan under det här året, typ in mot hösten när data börjar rulla över, och då någonstans blir det som centralbanken lite mer darriga liksom.
Ja, alltså du har ju sett,
men det är långt ner dit, men
alltså även liksom duver som Lael Brainard,
ja, exakt.
Har ju liksom kommit ut och citerat Volcker.
Ja, exakt.
Skulle hon aldrig gjort för några månader sedan.
Nej.
Men jag har ju haft det scenariot jag har jobbat med liksom långt innan det här, har ju varit att vi är i något scenario som är ganska likt det 99-2000. Och att vi kommer ha liksom en ganska tråkig börs, om man kollar på de breda indexarna under kanske flera år till och med. Men att i det här så kan ju liksom boomeraktier, som jag vet att du gillar att kalla det, Nisse, de kan ju ändå gå helt okej.
Okay. Ja, visst.
Så att det är inte, jag ser inte riktigt det här crash-scenariot, så det är absolut ingenting som vi såg under covid eller någonting i den stilen. Utan mer att det blir tufft, och det hänger ihop med att när inflationen skenar så är det nästan inga tillgångar som presterar väl, och speciellt inte i reala termer.
Nej men du har ju en hel del liksom, om man kollar på svenska verkstadsbolag eller SKF, Volvo, så är ju nere på ganska liksom låga multiplar historiskt, som liksom generellt har varit bra liksom långsiktiga liksom. Sen kan det alltid bli värre. Jag menar, det är ju ingenting som säger att de inte kan droppa 20% till. Men det beror ju på vad man får horisont. Så.
Nej, precis. Jag sitter ju bredvid en aktieförvaltare, och han har just SKF är en sån här bolag som jag har diskuterat. Mm. Jag följer ju inte enskilda aktier på det sättet. Och den var nere på under PE10, vet jag. Och nu har det studsat lite. Men generellt sett, när volymen faller, det kvartalet har alltid varit ett bra köptillfälle i SKF.
Mm.
Och SKF brukar väl ligga lite tidigare i cykeln.
Exakt.
Så att det är absolut inte så att det är dåligt för alla aktier, utan det gäller ju att vara selektiv här.
Som du började med att säga, så har ju de trenderna som redan började förra året, det vill säga outperformance av råvaror, energi specifikt, det har verkligen fortsatt i år. Och till och med faktiskt i den här senaste bäsen så håller ändå merparten av råvarorna ihop. Du ser även tech-traden som började falla ihop förra året, och det började med det mest spekulativa och sen spred det sig till large cap, mega cap, som verkligen har åkt på stryk i år. Bondmarknaden måste vi komma in på. Jag har tjatat om 3% i 10-åringen och amerikanska och tyska på runt 1. Och nu har vi i princip varit där.
Ja, vi har varit där, ja, exakt.
Jag köpte faktiskt mina första bonds här på extremt länge. Börjat skala in lite i den positionen.
Välkommen.
Men hur ser du på bondmarknaden? För jag vet att du har ju en väldigt... du har ju bra koll på den. Och du har ju framförallt en fundamental vy där jag snarare försöker titta på liksom, pris och sentiment. Var är bondmarknaden just nu? Och hur ska vi tolka det som händer?
Det
är en bred fråga.
Men
ge din vy. För jag misstänker att du har lite positioner.
Pratar vi långa bonds nu eller?
Ja, framförallt.
Vi kan snacka allting om det.
Men
För fonden så är ju amerikanska statsobligationer, det är en kärnposition. Så att vi kommer nästan alltid äga lite bonds. För att det är den bästa hedgen mot aktiebenet generellt sett.
Och har väl haft sin värsta start någonsin i år?
Det har varit den värsta starten någonsin. Sen beror det lite på vilken löptid man kollar på och sådär. Och... sen så är det ju, alltså vi börjar på låga räntor och då krävs det ju inte så stor ränteuppgång för att det ska bli den värsta starten.
Nej.
För en grej som jag kollade på tidigt är om du går tillbaka och kollar på 70-talet när du hade ett väldigt stort ränteuppställ. Liksom, långräntorna gick från någonstans 4% till upp mot 15. Så tror jag den värsta drawdownen för liksom 10-åringen var någonstans kanske 20%. För att så fort det blev de här stora ränteuppgångarna, ja då hade du ju så hög ränta så kupongerna var så höga så att du fick ju tillbaka en stor del av förlusten.
Just det.
Sen förlorade du i reala termer, men liksom nominellt var det inte så blodigt. Den lyxen hade vi inte nu. Och i fonden hade vi liksom ganska mycket obligationer under covid och sålde ungefär hälften av dem i mars 2020. Mm. Vilket var ju jättebra timing.
Bra.
Tyvärr gick vi in för tidigt sen när det studsade. Just för att jag vill inte ha mer aktier. Och, men nu så tror jag att på långräntorna. Jag tror inte att de orkar upp så mycket mer i den här cykeln.
Nej.
Utan jag tror att så fort vi ser tecken på att inflationstakten i alla fall stannar av så finns det ett ganska bra kortsiktigt rally där. Sen så tidigare trodde jag kanske att vi skulle komma tillbaka till covid-nivåerna i nästa lågkonjunktur. Jag känner mig inte alls lika säker på det längre. Men jag tror att du kan absolut få ett ganska bra rally i långa statsobligationer. Och jag tror att liksom... Vi fick ju en kort invertering av 2-10-kurvan för någon månad sedan och alla blev exalterade. Just den kurvan är inte kanske den bästa om man liksom förutspå lågkonjunktur och framförallt så handlar det om att den måste vara inverterad under en längre tid. Det kan inte ha bara några dagar eller någonting. Så att jag tror att hela kurvan kommer att flacka igen. Och mycket möjligt att vi får den där inverteringen när vi kommer in efter sommaren. Om för att nu ska höja 50 eller mer än så, vilket är vad som prisas in. Så tror jag att ju kraftfullare Fed agerar i närtid, desto gynnsammare egentligen för den långa änden. För till slut så börjar den känna att de tar i lite för mycket. Och du börjar se ett rally i de långa räntorna. Så att jag är ganska positiv under resten av året på de amerikanska långräntorna.
Och det man kan, det är lite som jag och Nisse brukar vara inne på, det är ju att det är ju det skiftet så att säga, när flödet går liksom in i långa bonds från aktier. Det har ju väl kanske möjligtvis att vi har börjat sätta nu. Det är ner i alla fall 25-20 punkter nu sen topp då för någon vecka sedan på 10-åringen. Men det är där som, jag menar, alla har ju liksom sålt bonds egentligen, eller allokeringsmässigt alla flöden gått ur bonds in i delar utav aktiebenet i alla fall, typ som råvarurelaterat, utilities, hälsovård, defensiva sidan. Samtidigt som då tech har ju fortsatt varit väldigt sunkigt och oväntat sunkigt i min värld senaste veckan här, tillsammans med mycket annat. Men det är väl lite där som flöde skulle egentligen kunna gå ur aktier generellt in i bonds.
Alltså jag brukar inte tänka på det i form av flöden, för att det är ju alltid lika mycket pengar som flödar in i en tillgång som flödar ut per definition. Utan det handlar ju mer om hur ivriga köparna är respektive säljarna som driver kurserna. Så att absolut, när du väl ser sämre konjunktur och då faller inflationen tillbaka. Ja, och det är det, alltså Fed vill ju skapa en inbromsning.
Ja.
De hoppas, säger de, hoppas på en soft landing.
Ja.
Går man tillbaka till 1913 och kollar på alla gånger de har stramat åt så har de lyckats med en soft landing. Tror jag 10% av fallen. Så ja, de har inte jättebra tracker.
Det är ju svårt med soft landings i den här typen av skuldsatt värld. Ja. Liksom. Det går ju snabbt åt båda hållet.
Ja, ja. Och till och med Ingves erkänner ju att svenska ekonomin är kanske mer räntekänslig än någonsin.
Ja, så mycket lån har vi liksom, jag menar visst att det är mycket liksom lån på bostäder och så, men sen har du ju lån på, du har ju konsumerat genom kredit egentligen senaste åren på det mesta. Bilar och liksom, du har ju liksom allting på.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Om vi ställer oss på andra sidan då, liksom kolla prismässigt, så skulle vi liksom ta ut de här då motstånden i räntan eller stöden i obligationerna här vid lite mellan 3 och 3,25 med den amerikanska tioåringen, då får man nog ändå anse att den där 40-åriga nedåtgående räntetrenden är bruten. Liksom, om vi ska titta på ett extremscenario där räntor verkligen fortsätter att stiga, vi fortsätter med råvarutraden, vi ser liksom en olja- och energipris som fortsätter att gå. Vad är vi för klimat då? Och vad är det som kommer hända då?
Alla flyttar i grottor.
Ja, ja, samtidigt har aktier gått upp liksom från att räntorna har gått från 0,5 till... Liksom, aktier har ändå funkat i en uppåtgående räntemiljö och så har det sett ut historiskt också. Så att,
alltså jag tror om du kollar på liksom inflationsperioder, så tar du USA, så har det inte spelat någon roll egentligen om du har legat i statsobligationer eller aktier när inflationen accelererar. Båda har varit lika dåligt. Däremot kollar man liksom på andra länder, så har aktier fortfarande varit lite bättre än obligationer. Så att, och jag menar, det vi såg nu, den här inflationsperioden som definieras som när inflationen bryter 2%, startade i mars tror jag, förra året. Och länge så gick aktier mycket bättre än obligationer. Men det är nu på sista tiden vi har sett det motsatta, och aktier har gått svagare än obligationer. Jag tror att det är en trend som kommer att fortsätta, och vi kommer följa ungefär det historiska mönstret. Men alltså huruvida, alltså ingenting kommer ju gå riktigt bra i det där scenariot som du målar upp. Utan folk tänker lite som du baggar där, att om någonting går dåligt så måste något annat gå bra. Men jag brukar påpeka det att 1980 så var aktier extremt billigt, obligationer extremt billigt. Och båda producerade en fantastisk avkastning i liksom över 30 år.
Mm. Då hade vi just haft the death of equities 1979.
Ja. Ja, och nu har vi istället varit i en situation där allting är svindyrt.
Mm.
Så att, vad är det som säger att inte allt kan gå dåligt? Det behöver inte gå dåligt samma vecka.
Nej.
Men över tid så kan ju båda aktieobligationer...
Tittar du på råvaror är det ju fortfarande extremt underallokerat. Det är fortfarande så att man har glömt bort den tillgångsklassen. Energi prisat mot till exempel tech, så har du ju liksom enorm uppsida kvar relativt. Så du kommer ju fortfarande ha fickor av styrka. Vi kan ta, nu har Brasilien åkt på mycket stryk här liksom senaste veckorna, men du har faktiskt fortfarande råvarutunga länder som är liksom plus i år och ser bra ut. Så du kommer nog ändå hitta fickor av styrka i ett sånt scenario.
Absolut, och jag menar högkvalitativa bolag brukar prestera helt okej i inflationsmiljöer. Problemet är att vi kom in i den här inflationsmiljön med en värdering som vi aldrig har haft på den typen av bolag. Mm. Därför är det svårt att se kanske liksom Nestlé och Procter & Gamble och de här att prestera så himla väl. Men om du kan hitta bolag som har väldigt stabila balansräkningar och trygg affärsmodell som ändå inte handlar så högt, och det finns ett par, så tror jag de kan fortsätta, för de har gått bra i år. De kan fortsätta att prestera helt okej. Okay. Men mitt scenario, som om vi går tillbaka till det du sa om liksom räntorna fortsätter stiga, det är snarare att vi kommer få en räntetopp, kanske redan haft den, i samband med att vi får en inflationstopp. Och för det som händer när inflationen blir hög, så blir den också mycket, mycket mer volatil. Mm. Så att går man tillbaka och kollar historiskt, när du får inflation som går upp till runt 10%, och sen går den liksom, och så har du deflation ett år senare. Mm. Hänt flera gånger. Mm. Så vi kan mycket väl få ett sånt scenario, utan det jag tänker mig är att du sen då, alla high-fivar, och så börjar vi stimulera igen, och sen kommer inflationen tillbaka. Mm. Och jag tror att nästa gång som inflationen kommer tillbaka, då kommer inte obligationsmarknaden att se igenom det där på samma sätt som den har gjort den här gången. Och jag tror att det där trendbrottet, vi kan inte säga riktigt än att det har liksom brutit, men jag tror att den trenden kommer att brytas, men vi kanske pratar om några år framåt
i
tiden.
Ja, exakt, vi får den och sen.
Ja. Utan det brukar ju såna här grejer ta tid.
Ja, ja.
Om vi hoppar över på high yield då.
Ja.
Hur ska man tänka kring high yield i de här utmanande tiderna?
Där, om man får flika in det. Ja. Där hade ju faktiskt, det fick ju i alla fall rätt bra rubriker igår kväll där, när JP Morgan hade rätt stora problem med att omfinansiera den här Caravan heter det va? Bilbolaget i USA. Ändå ner sig 70% på ett år. Aktien då, 10,5% i yield. Och det var väldigt få tagare i liksom själva obligationen. Så det sände ju ut lite, det var ju rätt mycket rubrik om den i Bloomberg så igår kväll, att det liksom, nu börjar liksom high yield-marknaden liksom frysa till lite mer, vilket man inte liksom har.
Och det HYG är ner ganska kraftigt sen startåret. Ja. Som vanligt så svensk high yield verkar knappt röra sig.
Nej, det är som svenska huspriser liksom. Det
men din syn på high yield, för jag tror att du äger lite high yield, va? Då är det väl EM high yield. Och bara generellt, hur ska vi tänka kring high yield?
Jag äger ju asiatisk high yield. Ja. Och asiatisk high yield är ungefär 50% Kina. Mm. Varav två tredjedelar av det eller någonting i den stilen är den här problemfyllda fastighetssektorn som man kan läsa om i tidningen.
Ja.
Så att det är ungefär 30% av ett asiatiskt high yield.
Mm.
Och där, alltså det du har sett är ju att asiatisk high yield handlas, det är dollarobligationer. Det har handlat nästan exakt som dollarmarknaden. Mm. Och sen så under hösten så började det där gå isär. Vi såg asiatisk high yield börja handla liksom på nivåer på 15-16% i yield. Och då började jag köpa. Medan då låg amerikansk nere på 4,5 tror jag.
Ja,
och
viss,
europeisk på 3.
Ja.
Nej, men då blir det liksom, du har så mycket kudde i priserna att du behöver inte vara expert på liksom just den regionen. Och som värst tror jag de där handlade över 20% sen under början av det här året. Och nu börjar vi se att europeisk och amerikansk också kommer upp, som ni var inne på.
Mm.
Jag tycker fortfarande inte att det är nivåer som är speciellt intressanta. Vad är vi på 6%? Någonting i den stilen. Mm. Och sen ska du räkna med snitt default rate är strax under 4. Så får du tillbaka lite i recovery. Så att du får räkna med att du förlorar en 3% eller någonting om du köper high yield i defaults.
Mm.
Så du måste ha en ränta som kompenserar för det. Och nu har vi haft en Nu har vi dessutom haft en period där default rate har legat väldigt, väldigt lågt.
Oh, yeah.
Så att för att perioden ska få ett snitt i linje med det historiska snittet, så kommer du ju antagligen få se en högre default rate än så.
Ja, jag menar artificiellt låga räntor har ju varit länge och blev ju ännu lägre under sen covid. Och det är klart att det har ju hållit extremt många bolag, som jag skrev en krönika på ämnet idag i Omni, nämligen på liksom under vingarna som i en traditionell skolboks liksom ekonomi hade liksom slagits ut liksom. För att de har inte någon mycket till existensberättigande att göra så en zombiebolag liksom.
Jag tycker varje gång jag ser någon sån där graf på andel zombiebolag i ekonomin så har den tickat upp någon procentenhet. Det har hållit på väldigt länge nu.
Ja.
Och folk tror att det där, det spelar ingen roll, för att så länge det finns finansiering till liksom de bra bolagen så gör det inget. Men faktum är att liksom, i och med att hela, om man säger hela pajen förändras ju, och de här tynger ju hela tiden ner tillväxten.
Mm. Ja, exakt.
Så att vi betalar lite för det där hela tiden i form av liksom minskat välstånd.
Och hur ser du på fastighetsmarknaden i Kina nu då? Har det blivit, är det någon ljusning där borta eller liksom?
Jag tror att, alltså det var, krisen är ju till viss del självförvållad.
Mm.
Den hade kommit ändå, ja. Men den tidigare lades ju för att man stramade åt. Ja, man ville sätta stopp för spekulation.
Mm.
Och sen så blev det ju en negativ spiral. Mm. Inte helt oväntat.
Nej.
Men nu om man kollar på, om man tar ut bara de här kinesiska high yield-obligationerna mot den marknaden, så de föll som mest 70% från topp till botten nu, och bottnade nu i början av mars tror jag.
Mm.
70% i finanskrisen droppar de ungefär lika mycket, 67% tror jag.
Mm.
Så att, och då kommer du till ett läge där beslutsfattare måste göra någonting. För att det är 30% av ekonomin om man räknar med närliggande industrier. Och det är alltså 80% av hushållens besparingar är i bostäder. Så att i Kina, så fort du får mer pengar så går du inte och köper aktier, utan du går och köper en till lägenhet.
En viss skillnad från Sverige, höll jag på att säga.
Ja, men som du kanske kan hyra ut.
Ja, exakt.
Men de senaste 10 åren har du inte behövt hyra ut det. För att de har ju ökat i värde ändå. Mm. Så det inte spelar någon roll.
Nej.
Så att även om det är en diktatur så är de ju till viss del beroende av popularitet.
Mm.
Så att vi ser ju mer och mer stimulanser som kommer. Och det man gör är ju, för att de här obligationerna handlas nu, så kan bolagen kan inte omfinansiera sig på de här nivåerna, det blir alldeles för dyrt, utan det man får göra i så fall är att när de förfaller så kommer det ett nytt lån från en bank som ju ägs av staten.
Nej, exakt.
Så att det är så liksom det smetas över, så att jag tror att det där kommer lugna ner sig. Vi har redan sett liksom någonstans 40% default i den här sektorn.
Mm.
Hela byggbranschen kan ju inte försvinna i Kina.
Nej.
Så jag tror att det där kommer sakta komma tillbaks ganska snart. Och det kan till och med bli så att när det blir som värst här i väst, om vi säger att vi går in i en lågkonjunktur, så har Kina det värsta bakom sig.
Mm.
Ungefär som de hade i början av, när vi gick igenom covid.
Mm. Mm.
Så att jag tror att det är ganska bra att ha viss diversifiering ditåt. Men alltså likviditeten är inte jättebra, och det är hög risk, ska man ha klart för sig. Jag tror att man kommer att kompenseras för det. Men,
ja, man gillar ju den typen av, eller jag älskar ju den typen av liksom contrarian liksom trades. Jag såg även aktievärderingen typ i Hongkong var ner på typ prisbok 0,75. Och det är liksom historiskt, någonstans i området har det varit ett långsiktigt bra köpläge. Sen kan det alltid droppa mer i närtid. Men liksom.
Ja, jag vet. Nu är det mycket strukturella grejer som händer med Hongkong och sådär. Mm. Som kanske förändrar läget. Men jag fick också en teknisk köpsignal på Hongkong under, tror jag, mars.
Mm.
Man blandar ihop månaderna.
Ja,
men alltså det var ner, om man kollar på, det intressantaste är om du tar fram och kollar på månads bars eller candles, om man vill. Så det var ner 20% på månaden och det stängde ner 2,5 eller någonting. Mm. Så du får en enorm skadoji.
Problemet med den är att den här månaden har den där börjat
gått ner igen. Ja, jo, jag vet.
Och det såg faktiskt riktigt bottnigt ut bara för några veckor sedan. Men nu börjar det se ganska svettigt ut i den Hongkong HSI:n alltså.
Ja, jag har ingen liksom ren position i Hongkong. Det är lite kinesiska aktier i de tillväxtmarknadskorgarna som jag äger.
Mm.
Jag är inte överviktad Kina där eller någonting, utan det är framförallt de här high yield segmentet som jag tror är intressantast där, ligger högre upp i kapitalstrukturen.
Om vi hoppar in på valutamarknaden. Vi ska ju hinna prata om mycket här idag. Dollarn har fortsatt att vara stark, framför allt mot de tre valutorna eller valutaparen som utgör den största delen av dollarindex, alltså euro och pund. Och vad är den tredje? Jag kommer inte ens ihåg vilken som
yen.
Exakt. Så där har dollarn varit mycket stark, kanske framförallt mot yen då. Däremot ser vi fortfarande, innan ska jag säga egentligen de senaste 2-3 veckorna har vi sett styrka i till exempel Aussie-dollar och råvaru, liksom tunga länders valutor. Senaste veckorna här har även de fått lite stryk, men det är framförallt de här stora som dollarn har varit stark mot. Hur ser du på yen? För jag vet att du och jag har pratat mycket om yen förut och historiskt en safe haven. Jag gick faktiskt precis lång lite yen här mot dollar. En liten position, men den kan växa sig större. Har ju rört sig enormt mycket. Men din syn på yen, jag vet att du äger yen. Och hur tänker du? Vad har den för, liksom, vad har den för poäng i din portfölj? Och hur ser du på det framåt här?
Först kan vi ju klargöra att i portföljen så har vi massa naturliga valutaexponeringar för att vi köper tillgångar i andra länder. Och i normalläget så hedgar vi inte de positionerna. Utan då ska jag vara väldigt positiv till kronan för att göra det. Oftast då handlar det om dollarn och euron. Alltså under ganska lång tid så har jag varit positiv till dollarn. Och jag har varit positiv till yenen. Och det är två valutor som generellt sett presterar bra i dåliga tider. Och yenen är väl den som historiskt sett har gått allra starkast. Men det beror lite på hur man kommer in i den här stökiga perioden. För går vi tillbaka till 2000 så stärktes yenen jättemycket fram till 2000. Sen var den jättesvag under liksom hela björnmarknaden. Så att det beror lite på. Nu har vi ju ett läge där yenen har försvagats jättemycket. Och vi vet att det är en väldig massa carry trades och sånt som har satts på. Och det krävs ganska lite för att få den här yenrörelsen att reverseras. Och jag är inte längre, jag är ganska neutral till dollarn nu. Jag har sedan några dagar tillbaks egentligen hedgat dollarexponeringen i fonden. Just för att Riksbanken också nu börjar komma igång och gjort en riktig U-sväng. Men yenen däremot, där tror jag att det finns en väldig potential. Och folk pratar alltid om de här nominella räntorna och hur så USA ska höja med 25 punkter till eller 50 punkter till och nu ska ECB höja med 50 punkter. Men jag menar, om inflationen är 6, 7, 8, 9% så 50 punkter hit eller dit spelar inte så stor roll.
Du vill prata om reala räntor?
Ja, inflationen i Japan är 1,5 och kollar vi på kärn. Rensar vi för mat och energi så är det ju fortfarande deflation. Så att det är den enda valutan egentligen där du inte förlorar köpkraft hela tiden. Och den är rekordbillig. Den har aldrig varit så här billig. Vi vet att positioneringen är extremt negativ. Så att allt som krävs nu det är att antingen att ränteuppgången avstannar i övriga världen. Vilket jag tror är hyfsat sannolikt. Eller att Bank of Japan ändrar sig om räntepeggen. Alltså det man kallar för yield curve control. Och det är ingen som tror att de kommer göra. Kollar man i Bloomberg nu så är det ingen som tror att de kommer ändra den imorgon. För imorgon är det möte. Däremot verkar Danske Bank tro att de ska höja räntan.
Ja, så där.
Om det inte står fel i Bloomberg. Men
enda globala spelaren som tror det.
Grejen är så här. De tjänar ingenting på den här räntepeggen nu. Och vi har bytt från att vara i en värld där alla vill ha svag valuta för att få öka åka snålskjuts på andra länders efterfrågan till att vänta nu, nu är det högt inflationstryck. Nu vill jag ha stark valuta för att inte få så högt inhemskt inflationstryck.
Mm.
Och jag tror att även i Japans fall så är det, så borde det bli mer uppenbart om man kollar till exempel på Europa, att är det någon som har fått det bättre när vi gick från 1% inflation till 7? Är det någon som har fått det bättre? Är det några hushåll som har fått det bättre?
Nej.
Och det här har man ju pratat om. Ah, det vore ju skönt med lite mer inflation. Mm. Men det spelar ingen roll. Alla har fått det sämre. Och jag tror att de kommer aldrig säga inför man gör en sån där förändring. Utan det klassiska är att man nekar. Och sen helt plötsligt en dag så ändrar man det. Och då är det alltid några aktörer, några hedgefonder eller någonting som går i putten.
Lex Schweizerfrangen.
Ja, som går i putten. Alltid. Ja.
Intressant att du nämner realräntor. För jag satt faktiskt och lekte lite med amerikanska realräntan. Motstånd här vid noll. Precis är vi nu. Ja. Och det blir motsvarande då 3,325 här i tioåringen då. Ja, intressant tekniskt. Jag noterade det i alla fall.
Har du några kommentarer på liksom den rörelsen vi sett i offshore-yuanen mot dollarn senaste egentligen veckan, om man säger?
Nej, jag har inte varit liksom positiv till yuanen sådär på det här sättet. Utan den har ju kommit på grund av att räntedifferensen har gått från väldigt positiv till kanske till och med negativ. Men i alla fall till ungefär noll mellan Kina och USA. Och så att... det är väl en, det har egentligen varit konstigt hur stark valutan har varit. Men kollar man liksom, alltså, de har ju ingen inflation där, så att kollar man liksom realräntemässigt så är det inte orimligt att yuanen är stark nu. Men jag har ingen liksom stark positiv på yuanen, utan jag tror att på sikt så kan liksom emerging market valutor som grupp, de kan ha en bra period just för att de har klarat inflationshotet mycket bättre. De har stramat åt mycket tidigare. Många länder har positiva realräntor. Så det kan ju gynna de här. Men de kommer ju inte stiga om det liksom är kaos på börserna. Alltså,
det är fortfarande king dollar.
Då är det ju dollarn som gäller. Och jag tror att vi är inne i en form av kanske toppformation för dollarn här nu som... dollarn kan ju stiga i egentligen två scenarier. Det antingen är att de växer mycket snabbare och höjer räntan mycket aggressivare, och det är liksom en positiv dollartrend på grund av att allt är så bra i USA.
Mm.
Och sen så har du andra extremen där allt är så dåligt överallt att man bara vågar ha dollarn.
Ja, exakt.
Och det är möjligt att vi byter från det ena till det andra under året. Så att jag tror att dollarn kommer inte packa ihop under året. Däremot så vet jag inte om den här milkshake-teorin på att dollarn liksom ska gå upp i all oändlighet. Jag tänker att den ändå är långsiktigt ganska dyr, och att vi börjar närma oss ett läge där man vill vara lite mer försiktig med dollarexponering. Och det är därför som jag har hedgat den.
Liksom. Har du några funderingar på det som många liksom är ändå långsiktigt inne på, liksom att dollardöden och liksom världen kommer styras av digitala valutor och primärt kryptovalutor, och dollarn kommer inte användas liksom?
Om jag har några tankar, det är klart, jag tror att jag har inte varit någon kryptofantast. Jag har svårt att se liksom värdet i alla de här spekulativa valutorna som har kommit fram. Men det är klart att du kan få digitala valutor utgivna av centralbanker. Det känns väl som att det kommer.
Det är det väl nästan. Det finns ju väldigt få fysiska pengar.
Ja, sen så är det ju frågan vad man ska kalla digitalt här. Ja. Och vad är skillnaden mot det vi har nu när man... Jag har aldrig några pengar i plånboken. Jag vet inte om du har det. Men utan det är lite mer liksom vad som sker bakom spakarna som är det viktiga här. Jag tror just nu så ser det som ett ganska... Det är svårt att se att dollarn liksom skulle förlora sin status som reservvaluta. Och det roliga är att det går alltid mellan det är alltid svart eller vitt. Mm. Så att hoppar vi tillbaks ett och ett halvt år och dollarn var nere på liksom 8 kronor. Då var det en massa artiklar i Financial Times om dollardöden och Den skulle falla ytterligare 30% och så vidare. Och nu har den gått upp 20% och folk är väldigt positiva till dollarn.
Det är som vanligt, pris och sentiment.
Ja, exakt. Ja, det är i alla tillgångsslag.
Så att det för oss orsökt in på equities och aktier. Vi måste hinna med och prata lite aktier. Du äger, så har du lite drygt 50% av fonden är aktieexponering. Vad äger du? Varför äger du det? Och hur ser du på aktier going forward?
Jag känner att jag lyckades hoppa över den här kryptofrågan här.
Ja, men det var snyggt.
Ja, det var för svårt. Jag har, i fonden har vi nästan bara värde. Aktier av olika slag.
Är det styckaktier eller är det liksom...
Nej, det är korgar. Så jag köper ju oftast ETF-er som inte är marknadsviktade. Ja. Utan de är tiltade på olika sätt. Och det är de här kvalitetsaktierna som jag var inne lite på tidigare. Till lägre värdering. Som har gått väldigt bra i år. Och som jag tror, för att de värderas ungefär på sitt historiska snitt. De har växt ganska bra historiskt och då har en utdelning på sådär strax under 5%. Så att de ser ut att liksom kunna generera en ganska bra avkastning och de är väldigt stabila.
Det är inte de du behöver ligga och svettas över på natten aldrig?
Nej, utan de här hade en lite svettig period under covid på grund av att det var så många bolag som... på grund av stimulanserna var tvungen att vänta med utdelningar. Mm. Och då ville ingen ha utdelningsaktier för att alla de här delar ut ganska mycket. Mm. Så de hade en svettig period då, men normalt sett så klarar de liksom nedgångsperioder väldigt väl. Och sen så resterande del då är olika typer av mer rena värdeaktier som är ungefär 50-50 fördelade mellan mogna ekonomier och tillväxtmarknader. Och bara så att alla som lyssnar förstår, vad menar man med en värdeaktie? Jo, då menar man en aktie som värderas lågt baserat på fundamenta så som vinst, kassaflöde, direktavkastning, försäljning. Alltså flera värderingsmått. Och så om de här fundamentala faktorerna viker ner, ja, då kommer ju värderingen att gå upp och den här aktien kommer att lämna värdekorgen. Så att det inte bara... Det handlar inte bara om att kolla på en kursgraf och se någonting som har gått ner mycket och säger man att det är en värdeaktie.
Nej, utan, så kallad value trap.
Då är det... är ARK value nu eller?
Börjar bli va?
Nej, men det lustiga är, jag tar ett, liksom Alibaba, värderades hur högt som helst och var en superdarling. Ja. Nu är Alibaba med i min EM-värdekorg.
Ja, jag ser, det svänger snabbt.
Och liksom ett ganska stort innehav. Ja. Så att, men det var den ju inte under nedgången.
Nej.
Utan det klassiska är ju liksom, ta de tyska biltillverkarna nu kanske. Är ju med, du har vissa bolag, SKF som vi var inne på förut, är ju med som ett svenskt bolag. Utan det är oftast bolag som man köper någonstans på P5, 6, 7, 8, säljer dem sen när de kommer upp till P12, 13, 14. Och så rullas det där hela tiden. Och den här ombalanseringseffekten i värdekorgar är ju det som skapar hela den långsiktiga över avkastningen. Och då har du motsatta förhållandet i liksom tillväxtkorgar. Så det handlar inte om att man ska vara bakåtsträvare och inte tro på ny teknik och sådär bara för att man gillar värdeaktier. Utan värdeaktier har historiskt varit det som har presterat bättre. Det finns ju en anledning att nästan alla framgångsrika, väldigt framgångsrika förvaltare har någon form av värdetilt.
Mm. Nu ska vi vara lite taskiga där, för senaste 10 åren har varit överviktad värde, så har det ju liksom, då har det inte gått bra liksom, relativt. Så att det finns tider för allt tycker jag. Jag tycker det är liksom, men det är ju det är då ingenting som säger att den här nu outperformancen av value inte kan fortsätta ett bra tag till. Bara för att det liksom har de 10 senaste åren innan det här, att det var tech och tillväxt som gällde. De här trenderna kan gå betydligt längre än 1-2 år.
Alltså, problemet för tillväxtaktier, det är att de hela tiden måste värderas upp för att överprestera value. Och det har de gjort under en ganska lång tid. Och jag skulle säga att absolut, du kan kolla 10 år så har de överpresterat, men det är framför allt sen slutet av 2018, början av 2019, det var ju då det verkligen gick bananas med tillväxtaktier. Så att i den perioden har varit väldigt smärtsamt att äga dem. Och i fonden så köpte vi lite tillväxtaktier i december 2018 som vi sen sålde av. Och sen var det egentligen covid-botten när vi verkligen började gå in i value när de här bolagen handlades på liksom PE6. Mm. Och normalt sett när det sen studsar så går den här typen av aktier bättre. Men det gjorde de inte för att det var covid och det var nedstängningar och ekonomin var inte normal. Den är fortfarande inte normal ska jag säga. Men, och det gjorde att den här överavkastningen på värdeaktier, den har liksom skjutits på framtiden. Jag tror att det är någonting som liksom, det kommer komma över kanske så mycket som en 10-årsperiod, men i alla fall en 5-årsperiod. Det är en långsiktig trade. Så är det ingenting i rörelselinjärt.
Nej.
Utan det är fram och tillbaka.
2000, om jag inte missminner mig, så 2004-2007 var ju en ganska trevlig period att äga värde liksom. Det var banker, det var energi, det var den typen av bolag som outperformade.
Ja,
även om tech hade slutat gå ner 2003 så var det fortfarande så att det var value som gällde. Liksom. Vi hade oljebolag som var störst i världen och det var banker.
Ja, när IT-bolagen sprack där millennieskiftet så hade det ju fortfarande, alltså på en relativ basis, hade det ju ändå en stor outperformance på value, även om båda liksom gick ner. Så ja, hade
både i nedgången och sen i uppgången.
Och det, tar man dem relativt mot varandra i någon form av spreadgraf så är det ju fortfarande så att vi var uppe här i november eller i slutet av förra år på de här gamla liksom, topparna från liksom, IT-dagarna. Och den har ju börjat vika ner. Men det känns ju som att det liksom, finns ju betydligt mer i relationen så att säga. Så borde ju value egentligen outperforma under ganska lång tid.
Ja, alltså den där värderingsbredden, jag skrev ju om det här temat just för exakt ett år sedan i den strategirapporten. Och då var det samma nivåer som IT-bubblan 2000. Mm. Mm. Sen så kom det ner lite ungefär strax efter jag skrev den där rapporten. Och sen så gick det tillbaka upp och egentligen, vi har varit lite högre. Alltså värderingsbredden har varit ännu
Det var högre. Ju mega och large cap som höll uppe det där förra året när det mindre började. Mm. För tidigt förra året och tweetade och körde EFN där i februari. Jag har väl aldrig liksom, man blev ju rejält näthatad där när man sa att tillväxt kunde vara farligt. Men det intressanta är ju nu hur stor och hur lång blir den här bagholder-traden? För att det är ju inte så på något sätt att investerare, varken institutionella eller retail, har gett upp tillväxttraden. Även om sentimentet som jag liksom pratat om tror jag, senaste podden har varit nere på så här death of equities nivåer 79, 92 så är ju inte positioneringen där. Alltså fortfarande, nej, folk är ju så långa fortfarande.
Alla äger väl fortfarande alla megatech.
Ja, och allt från institutioner liksom till retail så ja, det där brottas jag mycket med och tänker på liksom och sen kommer det komma kraftiga bear market studsar. Det är därför jag gillar att nu ha smugit in i bonds, för jag tycker att det är en lite skönare position att ha om vi nu spelar ut i en full out bear market här än de här extrema svingarna som blir i aktiemarknaden. Men liksom för mig har precis brutit nya motståndsnivåer på nedsidan i många av de här techkontrakten.
Ja, och enskilda aktier med Microsoft så precis på sitt viktiga 270 igår. Jag är ganska oroad för ett bolag som Apple eller sånt här år. Jag menar, om folk avslutar Netflix-abonnemang på löpande band för att du har problem med levnadskostnaderna liksom, så det är inte någon gång under året skulle jag tro att Apple kommer med en rapport som visar på ganska kraftig minskad liksom iPhone-försäljning. Så här, liksom. Du kanske kan hålla kvar din gamla.
Men behöver det ens vara det? Kan det inte bara vara så att det dras med? För att, jag menar, om man säljer allt annat, om allt annat går ner, då ska ju Apple med ner också.
Jo, liksom. Jo, absolut. Men jag menar, du skulle kunna få en sån här rapportrörelse. Nu kommer Apple med rapport här i torsdag kväll när den här podden har kommit ut. Men du kan ju få en kvartalsrapport som får en ganska kraftig negativ reaktion någon gång under året. Sen får vi sen det blir Q1 eller om det blir så senare under året. Den tycker jag känns lite läskig.
Jag vet inte, det var så många grejer där. men alltså de största liksom kortsiktiga rallierna för tillväxtaktier har ju normalt sett skett under perioderna tillväxtaktier trendar åt fel håll. Om man tänker långkort portföljer mot value. Så att du kommer ju absolut se liksom, månader kanske, och då speciellt dagar när tech-aktierna går väldigt bra även nu. Så att ingenting rör sig i en rät linje. Men och jag tror att alltså för något år sedan så där så beskrev Jeremy Grantham, som är väldigt känd värdeinvesterare, i den här processen väldigt väl, när han sa att ja, det börjar liksom längst ut i kanterna, det mest spekulativa.
Februari förra året, ja, var det.
Det är kryptovalutor, det är
SPACs. Non-profitable tech.
Och sen så kommer ARK-bolagen och det här. Mm. Och det har ju redan sjunkit, det är ju klart. Men när, liksom när det var ner 60-70-80% så var ju index fortfarande knappt ner.
Mm. Nej, exakt.
Utan det är, sen kommer det till liksom de stora techbolagen och på indexnivå.
Mm.
Och just där är ju USA extra utsatt, tror jag, för att då, det är ju de som har
ja, det är, alltså,
merparten av de här bolagen.
Det är fortfarande akilleshälen för S&P.
Och S&P och Nasdaq, ja.
Ja, ja. Mm. Men det är väl fortfarande 22-23%, 24% tech i S&P liksom, med tanke på den uppgången de har haft de senaste 10 åren. Så att akilleshälen för S&P är ju fortfarande liksom megatechbolagen.
Jag kan säga en grej här så att man blir riktigt impopulär. Men om man kollar på historiska liksom här inflationsperioderna med perioder med accelererande inflation. De absolut sämsta subsektorerna att ligga i har varit, den sämsta har varit mjukvarubolag. Och den näst sämsta har varit fastighetsaktier.
Mm. Ja, men det är ju ränte-derivat, det ser vi nu på liksom fastighetsbolagen här i Sverige också. Det är intressant, om vi tar från förra året, de började att ta ut liksom, ja, men det var betting och sen var det gaming, och så nu har man tagit ut fastighetsbolagen liksom.
Ja, nej, men det känns som att
spelar, ja, den här runt, böden som går runt i dörrarna.
Ja, visst, liksom. Är den minen, exakt. Men ska vi ta på oss lite så här sköna rosa glasögon? Vad är ett härligt bullscenario som när marknaden, när man liksom prisar in det värsta? Om vi tittar på då sentimenten som ändå är extremt låga, även om positioneringen fortfarande är liksom kraftigt lång. Vad skulle vara ett riktigt positivt scenario? Hur skulle det kunna spela ut här under resten av året?
Och ett riktigt positivt scenario. Jag vet inte om jag nämnde det tidigare, men just liksom i närtid så känner jag att jag har svårt att se att det skulle finnas liksom så mycket bränsle för liksom ytterligare nedgång. Utan jag tror att det kommer studsa här och kanske kan vara bra en bit in i maj, kanske längre, jag vet inte. Men det är ju alltid svårt att säga när man gissar så här. Men det
får vi kalla då någon typ av bear market bounce.
Det är snarare en studs. Ja,
vad skulle tas upp? Jag har ju några grejer jag tycker, men det är så här, du vet, vissa indexmän är nära all time highs, och sen kolla på Australien, lite andra grejer. Men vad skulle du säga att vi tar oss ur den här ändå negativa trenden som vi någonstans är inne i, och det faktiskt går upp och gör nya högsta i liksom delar av marknaden?
Ja, men då måste ju de grejerna som har gått åt fel håll måste ju reverseras. Och om vi börjar med inflationen, så behöver vi ju se att den inflationstakten börjar komma ner utan att centralbankerna har hunnit agera på det här som är inprisat i räntemarknaden. För då kommer man ju så småningom, då kommer man ju börja ta ner förväntningarna. Då kanske det räcker med de här, kanske räcker med 100 punkter för Fed, och då är det inte så himla farligt. Då behöver vi inte få en inverterad kurva, vi behöver inte få en lågkonjunktur. Och en annan grej som jag tror är ändå hyfsat sannolik, det är ju att de här nedstängningarna i Kina, att man börjar, hur länge ska man hålla på med det? Och när man lättar på det så kommer liksom logistikkedjorna igång lite. Och sen så är det ju, jag har ingen vis där på vad som ska hända i Ukraina, det vet jag inte om ni gör heller, men du kommer ju någon gång komma i kapp där du ligger efter på utbudssidan. Och risken har ju varit att man börjar samla på sig saker, både hushåll och företag, och helt plötsligt så tar efterfrågan stopp, och så har du den här mismatchen, du får en klassisk lågkonjunktur. Men så att du kommer ju komma i kapp om man bara kan, man måste hålla ner efterfrågan så att vi inte fortsätter att efterfråga varor liksom i 30-50% mer än vad vi gjorde före pandemin. Och så börjar vi lägga mer pengar på tjänster. Och då får du en mer normalisering. Vi kommer ju fortfarande ha liksom en inflationstakt som kanske är lite för hög, men ECB behöver liksom inte höja räntan så mycket.
Nej.
Utan kanske kan gå tillbaka till noll, och sen så, det var bra så, för att annars så smäller Italien och det blir tack och hej.
Mm.
Så att det går ju absolut att se ett sånt scenario. Just nu så är alla liksom indikatorer på som är lite mer framåtblickande i Europa pekar ju på att en lågkonjunktur är ganska sannolik. Speciellt Tyskland. Men den kan ju bli kortvarig. För att i USA är det mer spretigt. Och jag menar, och i vissa grejer, tar det bilindustrin och sådär. Där är det ju inte ens återhämtat oss. Så att det är... Så att, jag skulle inte säga att någon lågkonjunktur är 100% säker. Utan investera handlar ju alltid om att bedöma sannolikheter.
Mm. Självklart.
Och sen ska folk alltid utvärdera den utvärdera på utfall. Men ibland händer saker som det hade varit ganska korkat att betta på på förhand. Så att det är svårt att säga. Så att det går väl att se ett positivt scenario. Men jag tror även i de här positiva scenarierna som jag ser, så tror jag ändå att det blir liksom en övergång från den här superhetsen kring amerikanska techaktier till någonting bredare, lite mer normalt, lite mer emerging markets, lite mer Europa. Lite mer boomer stocks.
Vissa aktier går upp, andra går ner. Det var väl så det var liksom innan det här hela tech-grejen började för x antal år sedan. Så det kanske går tillbaka till det, ja. Lite mer stockpickersmarket.
Ja, kan man absolut tänka sig. Så att ett positivt scenario är inte omöjligt.
Nej, det är vi glada för.
Ja. Ja, men man kanske skulle passa på att runda av där.
Ja, jag tror det. Jag tror det. Det var sjukt kul att få prata med dig igen, Peder. Ja. Alltid roligt att höra dina tankar.
Fantastiskt.
Ja. Bagge, kul att se dig igen.
Ja, detsamma.
Fan, nu är vi igång med podden igen.
Ja,
det är bra här.
Nu åker vi.
Kul och grattis igen, Nils.
Tack, tack. Alla lyssnare också. Kul att ni lyssnar och att ni hör av er och skriver och allt vad ni gör. Vi hörs nästa vecka. Tänk på risken, ta det lugnt där ute och ha det gott. Tjena, hej!
Hej då!
Hej då!
I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.